predikan. Vi har ju tagit den nästan under ett år. Jesus klämde av den på en eftermiddag. Så säger ju Jesus så här: gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och sen ger han två avslutande uppmaningar. Man skulle nästan kunna tänka sig att de får två sändningsord för att knyta ihop det här budskapet. Och när jag läser de här, det Jesus säger mot slutet, så är det som att han ställer liksom, han ställer ju inte två frågor, men när jag läser det han säger så hör jag nästan två underliggande frågor. Och den första av dem, vi tittade på den förra söndagen, det är ju: vem lyssnar du på? Jesus varnade sina lärjungar för falska profeter. Människor som utger sig för att vara goda andliga auktoriteter, men vars ord och råd leder människor vilse, bort från Gud och in i dåliga beslut och destruktiva handlingar. Och man ser både i breven i Nya testamentet och i övriga kyrkohistoriska beskrivningar av de första kristna att det var ett allvarligt problem. Ganska snabbt efter att Jesus hade lämnat så smög det sig in olika liksom vägar och riktningar som inte alls var det som Jesus menade och som ledde, som var en bred väg men som ledde fel. Jesus säger: var uppmärksam på vem du lyssnar på. Och så ger han bilden av ett träd. De får den här briljanta regeln för andlig urskiljning: av frukten känner man trädet. Och sen kommer vi då till de avslutande verserna. Matteus kapitel 7, vers 24-29. Den som hör dessa mina ord, och då tänker jag att Jesus menar hela bergspredikan. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade, och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Jesus använder sig både i bergspredikan och i evangelierna som helhet ofta av bilder. Man gjorde det i den kulturen. Man ville förklara någonting och man skrev inte en 10-punktslista utan man berättade en berättelse. Man målade upp en bild. Jesus gör det ofta. Och här ger han bilden av ett husbygge där grunden är helt avgörande för om huset kommer hålla eller inte. Och när jag läste det här stycket så är det som att Jesus ställer den underliggande frågan: vem litar du på? Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Berggrund eller klippa, det är ju en bild av någonting väldigt hållbart. Och det är en bild som återkommer i hela Bibeln. Ganska ofta som en beskrivning på hur den Gud är. Två verser ur Saltaren som ett exempel på detta. I psalm 71 och vers 3 så står det ju: var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. I psalm 73 och vers 26 så står det ju: min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa, för evigt. Bilden av Gud som det stabilaste man kan tänka sig återkommer gång på gång i Bibeln. Men i den bild som Jesus målar upp, han hade ju säkert absolut tankarna på salten, men han använder bilden av klippan på ett lite annorlunda sätt här. Därför att han säger ju, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på klippan. I bergspredikan så täcker Jesus ett antal olika livssituationer. Och som jag tänker, människor då och människor nu möter alla dessa olika omständigheter som han målar upp. Jesus hinner predika om vänskap, kärlek, svek, konflikter, förföljelse, givmildhet, bön, pengar, oro, människosyn. Alltså han går verkligen igenom allt som en människa möter genom livet. Några av de här sakerna handlar ju om relationer mellan människor. Och några om relationen mellan människa och Gud. Jesus visar ju att i ganska många fall så är det ju inte två helt olika saker det handlar om. Ibland kanske man tänker så att liksom relationen till Gud, det har jag här borta. Och relationen mellan människor, det har jag här borta. Men i bergspredikan så visar Jesus att de här två sakerna, de påverkar varandra mer än vi ibland tänker. Det går liksom inte att bråka med grannen och sen gå till kyrkan som att ingenting har hänt, som att det är två helt olika liv man lever. Nej, livet är en helhet. Och därför ger ju Jesus bergspredikan, han säger ofta det liksom att tänk på att det är en helhet. Liksom. Försök inte bryta sönder det. Och i bergspredikan så vrider och vänder Jesus på våra uppfattningar om hur vi ska agera och reagera på olika situationer. Han var jude. Han talade ett judiskt sammanhang och tog sin utgångspunkt i den judiska lagen, Gamla testamentet. Guds tilltal till människan. Men när Jesus håller den här predikan hade man ju haft Gamla testamentet ganska länge och man får nästan känslan av att det som var Guds tilltal för att ge liv hade blivit någonting annat. En tung börda kanske för människor. Att buden har tappat sitt ursprungliga syfte. De skulle ha pekat ditåt men de pekar någon annanstans istället. Jesus säger ju ett antal gånger i bergspredikan, ni har hört att det blev sagt, och så citerar han något av buden. Men jag säger er, alltså, ni har dragit fel slutsatser om vad Guds bud betyder. Hur man ska följa det, hur man ska förstå det. En av sakerna som man säger i början på bergspredikan är ju denna, om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Bergspredikan är ju inte bara en teologisk reflektion, en intellektuell övning kring hur man ska förstå Guds ord. Någonting som bara händer här uppe. Man kan ju läsa bergspredikan så och verkligen vrida och vända. Och på Jesu tid så hade ju människor verkligen vridit och vänt på buden. Men det som gör bergspredikan så spännande tycker jag och så jobbig, det är ju hur otroligt praktisk den är. Jesus undervisar ur lagen och han liksom lämnade inte vid att nej, men så här ska man förstå det, utan han ger ju genomgående praktiska tillämpningar. Om nu Gud har sagt det här, gör då på det här sättet i era liv. Och jag tror att det är det som han menar när han sen avslutar predikan med de här orden. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Låt inte bara Guds ord vara någonting som stannar liksom innanför örat. Utan låt det leda någonstans. Den här hösten så har vi en alfakurs tillsammans med Missionskyrkan. Och i avsnittet om vad tro är för någonting, så ger de ju exemplet av en stol. Vad innebär att tro? tro väldigt enkelt är att man antar att någonting är på ett visst sätt. Jag tror att stolen håller för min vikt. Och jag kan ju stå och mäta stolen och jag kan kolla att alla skruvarna är dragna som de ska. Men det krävs ju faktiskt att jag sätter mig på stolen för att tron ska bekräftas. Det var så att stolen håller. Vid några tillfällen i våras framför allt så läste vi ur Jakobsbrevet. Om man läser Jakobsbrevet så finns det genomgående tydliga paralleller till bergspredikan. Så även på det här området. Vi ska läsa ur Jakobsbrevet kapitel 2. Verserna 14 till 26. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: gå i frid, håll er varma och äter mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver. Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han lade sin son Isak som offer på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. Så uppfylldes skriftens ord. Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig och han kallades Guds vän. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Var det inte så med sjökan Rahab? Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg? Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Det är lätt att missförstå ordet gärningar. Ett otroligt vanligt missförstånd, ibland en medveten nidbild, men ett vanligt missförstånd kring vad kristen tro innebär. Det är liksom att om man bara gör rätt saker, då kommer Gud tycka att man är helt okej och kanske släppa in den i himlen. Typ så. Det är egentligen inte alls vad Bibeln säger. I Efesierbrevets andra kapitel och verserna 8-10 så skriver ju Paulus: ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåvärde. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag tror att just den här avsnittet i Jakobsbrevet vållade stor debatt i den första kristna kyrkan. Ska vi ta med det i Bibeln eller inte? Det verkar ju som att han skriver att man måste göra rätt saker för att bli frälst. Nej, det är inte vad Bibeln säger. Och jag tror inte att det är det Jakob försöker förmedla heller. Tänk om man tänker på Jesu ord i bergspredikan i det han säger. Alltså, precis som Jesus betonar han hur viktigt det är att inte bara höra, låta Guds ord stanna här, utan också agera som att man tror att det stämmer. Han ger ju exemplet Abraham och så säger han om Abraham, det var genom gärningar som hans tro blev fullkomlig. Som att den nådde sitt mål. Alltså från att tron blir ett frö, så genom att man också handlar i tro så blir den det träd som fröet är tänkt att vara. Vem litar du på? Litar du på Gud? Litar du på att den annorlunda väg som Jesus utmanar dig att följa i bergspredikan i alla de olika livssituationer som du möter, litar du på att den håller? På att den kommer ge annorlunda resultat än vad det vanliga sättet att handla och tänka på? Jesus säger ju att det är ett klokt, förståndigt sätt att ta Guds ord och handla efter dem. Vad är då motsatsen? Jesus ger en otroligt dramatisk bild och alldeles strax ska vi kolla på ett YouTube-klipp. Så här säger Jesus: och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. Jesus använder sig av en bild, förmodligen, som folk kände igen. Jag minns att när jag läste min utbildning för många år sedan så visade en av våra lärare det och sa att det är inte så att vi har i den här sången bygg inte hus på en sandig strand och så kanske man tänker sig någon ö och så. Det är inte det Jesus menar. Nu ska vi se om vi får igång det här klippet. Tack, det räcker så. Jag har tittat på det här säkert 10 gånger. Det var så otroligt fascinerande, vilka naturkrafter. Och det här är alltså från Israel. Döda havsområdet, så inte riktigt där Jesus håller sin predikan. Men kanske är det så att han tar den här bilden och folk visste, ja men det där vet vi precis vilka krafter det handlar om. Och bilden blir ju otroligt tydlig. Skillnaden mellan klippa eller sand som den här väldiga vattenforsen bara störtar ner mot. Man kan ju tänka, jag hoppas att det aldrig ska regna. Men det regnar. Och även i våra liv så kan det ibland blåsa och storma. Det är som att Jesus utgår ifrån att det här är någonting som kommer att inträffa. Jag tror alla människor har den erfarenheten att ibland så stormar det rätt rejält. Och frågan blir ju, inte kommer det regna utan håller grunden. Det är en otroligt dramatisk bild som Jesus målar upp. Men precis som i allt han säger i bergspredikan så tänker jag att han säger ju inte detta för att bara avslöja människor och sen bara gå därifrån. Utan han har ett syfte, ett mål. I Lukas 19:10 så säger Jesus om sig själv: människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jag tänker att Jesus håller ju bergspredikan i ett sammanhang där grunden redan är ganska bräcklig. Och han håller bergspredikan för att han vill ge dem som lyssnar på honom ett alternativ. Någonting som håller. Ni har hört att det blev sagt. På det här sättet så har ni tänkt och handlat. Men det har alltid slutat på samma sätt. Grunden har inte hållit. Men jag säger er. Det blir en uppmaning till de som lyssnar. Lita på Gud. Lita på att Guds ord och Guds väg bär. Att det blir någonting annat än det ni är vana vid. Pröva. Pröva Guds väg till försoning i konflikter. Pröva Guds väg när ni sitter och oroar er för hur morgondagen ska gå ihop. Pröva Guds väg. Evangeliet är ju givet för att befria människor. För att lyfta bördor. Jag tänker att den här uppmaningen som Jesus ger i slutet på bergspredikan gäller också idag. Jag tänker att evangeliets kraft att förvandla och förnya är lika stor idag som för 2000 år sedan. Varför då? Jo, för att Jesus är ju densamma. Den sista kommentaren som står är ju när Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Det vore ju intressant att veta hur undervisade deras skriftlärda. Jag har inte hittat något exempel på det. Men det var ju inte vem som helst som höll bergspredikan utan Jesus Kristus, Guds son. Och det är ju faktiskt så att det är Gud själv som garanterar att hans löften hålls. Jesus talade med ett otroligt stort mandat till de människor som lyssnade. Och vi får ta med oss den här uppmaningen när vi läser Jesu ord i bergspredikan. När vi möter olika situationer i vårt liv. Att våga. Ska pröva att också handla efter det. Amen.